Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Välkomna till filmpodden Håller den, podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby, här är Erik Broström.
Anyone can cook.
Anyone can cook. Ja, här är Ola Aurell.
Bästa citatet ever.
Mon Dieu, någonting. Vi har sett Ratatouille från 2007. Är det första Pixar-filmen vi gör?
Det är första animerade typ. Om man inte räknar Roger Rabbit, men det är inte riktigt en animerad film.
Ja, det är så halvt i alla fall. Mm. Men det var, alltså, jag förstår inte att det har tagit så här lång tid. Ja. Jag älskar ju Pixar-filmer.
Men jag trodde inte det. Jag tänkte för att, fast jag var ju liksom, vi hade en konversation om Disney-filmer. Och då kom jag ihåg att jag fick den här av det. När jag var så här Lejonkungen eller de här gamla klassikerna.
Ja, men det var, vet du varför då? Det var för att jag är väl en av de få då i världen som inte har sett Lejonkungen.
Ja, okej.
Okay. Men så såg jag den dök upp på typ C More eller någon sån plattform. Ja. Och jag var så här, men nu kan man ju se Lejonkungen. Så såg jag så 10 minuter och jag bara, nej, det har gått för lång tid. Den här, det går inte att se den här. Det var som att se så gamla Disney-grejer så från julafton. Det har gått alldeles för lång tid. Jag kan inte komma in i den här storyn med den här animationen. Jag är ledsen. Så jag har inte sett Lejonkungen.
Nej.
Nu har det kommit en ny version, men jag har inte sett den heller.
Den är väl exakt likadan, fast filmad på ett modernare sätt.
Ja.
Den med riktiga djur, eller finns det ytterligare versioner?
Är det inte riktiga djur, det är bara väldigt, väldigt kraftfullt digitalt animerat.
Men det ska se ut
som, det ska se ut som att det är riktiga djur. Ja, precis. Ja.
Så att, och det kanske var där du trodde att jag gillar inte animerat. Det gör jag ju.
Ja, och sen så liksom svängde den bort från konversationen och sen har det bara inte blivit att vi har haft något. Men, och sen Pixar är ju också lite senare i tiden, så det kan ju vara därför det har tagit ett tag innan vi börjar beta av dem.
För att det är också att det inte är riktigt vår ungdomsfilmer på det sättet.
Nej, men precis. Vi har haft så många 80-tals actionkomedier att beta av.
Skulle vi se vår ungdoms, då blir det ju så här tidigt 80-tal, eller 80-tals Disney nästan.
Ja, det blir Bernard och Bianca.
Basilmus. Och de var inte så bra, tror jag. Jag kan tänka att Micke och Molle kanske, men jag vet inte.
Den minns jag att jag såg på bio. Nynäshamns biograf i Folkets hus.
Åh, jävlar. Bernard och Bianca i Australien vet jag att jag såg på bio. Jag såg alla Disney-filmer på bio i och för sig, men sent 80.
Ja. Jag var inte så jag är inte så gammal så att jag hann med att se Bambi, tror jag.
Nej, men den är från 40-talet.
Jag trodde den var lite äldre, eller lite nyare, menar.
Nej, men jag såg Djungelboken på bio, de släpptes ju om liksom. Mm. Så det kan ju vara en sån grej att man
har något minne av att Bambi gick. Ja, men det kanske var en repris.
Jag har sett Djungelboken på bio också.
Men Pixar är en helt annan grej. När de kom, vad var det, med 95 eller någonting, med Toy Story.
Ja, precis.
Då ändrade de gamet helt.
Då ändrade de det.
Verkligen. Det var väl liksom inne i någon slags lite, jag kommer inte ihåg, det har gått kriser i det där stundtals. Först var det väl liksom en liten uppsving med Lejonkungen och någon mer.
Ja, och sen var det väl, jag tror att, alltså, en stor grej var väl Aladdin också som kom, som jag såg på bio. Då var jag, det var ju inget barn på det sättet.
92 där.
Då var väl typ 15 eller någonting.
Ja.
Och det var ju en stor grej för att dels var det den första liksom helt datoranimerade karaktären, den här mattan.
Ja, exakt, just det. Ja.
I Aladdin. Mm. Och sen spelade väl Robin Williams anden.
Ja.
Anden i flaskan. Och det var en skitstor grej att han var den största filmstjärnan i världen som nu gjorde animerad voiceover.
Ja.
Och då ville plötsligt alla göra voiceovers. Mm. Då kunde de få vem som helst nästan.
Men de hade ju en gyllene svit där efter ett ganska magert 80-tal att de pangade på med. Det blev ju mega succé. Lilla Sjöjungfrun, 89. 91, Skönheten och odjuret, 92, Aladdin och sen 93, 94, Lejonkungen. Där nådde de nästan en... Sen så liksom, kanske generationen senare, jag var för gammal då, men Pocahontas var väl också en hit kanske. Men sen började liksom dala, de gör de här Hercules och Ringer Notre Dame. Alltså de...
Ja men exakt, för de hade dels en svacka under 80-talet, sen var det en ny tändning och sen blev svacka igen och i och med övergången till digitalt egentligen. Och sen känns det som att nästa liksom, våg var när de började animera ordentligt liksom, och Pixar... Det smälte väl ihop sen.
Ja, det var här de köpte upp Pixar. Ja. Och så det var här det liksom blev en ja, ett Disney/Pixar-företag.
Jag vet inte när de köptes, men Pixar kom och bara alltså, gjorde allting. De bara jackade upp precis allting. Ja. Storyn, visst. Animationerna självklart. Men det blev bara ett enormt mycket högre kvalitet. Ja. Så att världen chockades av Toy Story.
Ja, verkligen.
Minns jag. Och sen har de bara kört på. Så har de väl gjort sådär en film om året.
Ja, ungefär. Det är ju väldigt hög kvalitet. Inte minst den tekniska kvaliteten är ju så extremt hög nu. Och sen är det liksom påkostat. Så det är liksom guldålder tycker jag fortfarande för animerad barnfilm på många sätt.
Ja, jag tycker guldåldern på något sätt har varit. När Pixar peakade så har det, så jag vet inte om det har varit... något bättre sen dess.
Nej, och jag tror Frozen har väl... Alltså, det måste ju ha varit den största framgångspiken för Disney Pixar.
Ja, säkert.
To date, tror jag.
Säkert. Alltså, den har jag inte sett heller.
Du har inte sett den?
Nej. Men jag har hört att den blev framgångsrik. Eller?
Du har hört talas om. Du har hört att folk har talat väl om den.
Den spelade in pengarna i alla fall.
En smula. En smula spelar
väldigt stor. Det är rätt mycket leksaker också kan jag tänka mig.
Det finns lite av ett företag bakom bara den filmen tror jag.
Ja. En låt som gick bra också.
Ja, men jag såg den på Broadway. De gjorde en sån av den.
Var en sån grej.
Ja.
Jag tycker att Pixar peakade med vad hette de? Det var Up, The Incredibles.
Och Wall-E var ju också en väldigt stor...
Den här Ratatouille som vi har sett. Och Brave gillade jag väldigt mycket också.
Det är en sån jag inte har sett faktiskt.
Jag har sett den. Jag har ju sett alla prinsessfilmer. Även de gamla, som, alltså från 50-talet och så har jag sett.
Askungen!
Ja,
ja, det är väl en... Eller?
Jo, det är det. Jag skulle säga att de inte är så... Snövit är nästan bättre än vad de blir på 50-talet sen.
Snövit är ju bättre än Askungen och framförallt Törnrosa är väl ett riktigt jävla haveri.
Den är väl blek skulle jag säga.
Ja. Den är bara dålig liksom. Det är ju typ mer fokus på, nu är det helt fel film, men det är väl typ jättemycket fokus på de där tre feerna och hur tokiga och knasiga de är när de bor i en hydda i skogen.
Ja, men det är något allmänt blekt över det. Jag såg det ju lite med så här ögon, tidsanda och sånt där, och 30-tals Snövit har mer liksom svung och lite så här sexuella undertoner och sånt, medan 50-talsprinsessorna är så fruktansvärt. Allting är nertonat och mjäkigt.
Jag vet inte om jag saknar sexuella undertoner i en animerad barnfilm.
Det är ju oskyldigt för det, men, ja, men det är liksom det blir ändå en roligare kvinnoroll, för det är någon som kommer in hos dvärgarna och liksom tar kontrollen över hushållet. Hon gör det lite grann med väldigt så här kvinnlighet liksom, att de är lite nissiga och inte vet hur de ska hantera en kvinna, och hon liksom, nej, nu får hon gå och tvätta er liksom. Ja. 50-talskvinnorna är bara, du vet, näpna, om det ändå fanns en bal på slottet som jag går. Det finns liksom inget annat i det.
Nej.
Så Snövits själva kärleksscenen med prinsen och så är helt stendöda. Det är liksom bara dött i Snövit. Men det finns en dynamik med dvärgarna som är mycket mer levande liksom.
Ja, det finns mer sexuella undertoner med de sju dvärgarna.
Ja, men det är ju liksom, det är en oskuld som sexuell underton. Det är ju mer liksom av karaktären en kvinna lindar män runt sina fingrar och får dem att bete sig liksom.
Ja, ja.
Det är ju inte så här sex, det är ju inte visa brösten, men
nej.
Om ändå en prins kunde komma och göra mig till en ärbar kvinna.
Ja, men det blir liksom, det blir en dragning på 50-talet som är, eller är det nästan inte ens det? Det är som att de inte får vara någonting. Det får varken vara sex, men det kan inte vara något annat heller, för de är ju fortfarande kvinnor, så att det blir helt stendött liksom.
Jag tittar på en lista på Pixar-filmer här och jag skulle vilja dela in det i tre liksom eror. Ja. Från första Toy Story som kom 95 fram till... Oj, händer det något nu med ljudet?
Va? Nej.
Ja. Eller är det bara jag?
Jag kanske gjorde så.
Nej. Nej, det bara kändes som att...
Ja. Ja, nej.
Nej, det, från första Toy Story som kom 95 fram till Monsters Inc. 2001. Sen kom Finding Nemo.
Ja,
och där kändes som att de jackade upp det ännu mer.
Milstolpe, verkligen.
Någon sorts milstolpe. Jag kan inte sätta fingret på det, men någonting är det. Och sen The Incredibles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3, Cars 2 och Brave. Där någonstans känns som så här era 2. Och sen kom Inside Out 2015.
Ja, just det. Men Frozen då, är väl innan där? Är Frozen inte en Pixar?
Frozen kanske är en ren Disney... Från en annan studio då.
My bad. De gör de bägge delarna då.
Ja.
De äger Pixar men de gör egna Disney-filmer.
Så verkar det vara.
Där jag kommer aldrig förstå det här.
Eller så har Wikipedia fel, jag vet
Nej,
inte.
Nej, det är Wikipedia aldrig fel.
Men sen Inside Out känns som att de har tagit det liksom ännu längre i, alltså främst då liksom kreativt. Att det är en film som helt utspelar sig i en tjejs, liten tjejs hjärna.
Ja.
Och det är... Det är ju någonting som det bara känns som att bara Pixar kan göra på något sätt.
Precis.
Och sen efter det kom Inside Out, The Good Dinosaur, Finding Dory, Cars 3, Coco kom, just det, Incredibles 2. Och sen...
Man hör nästan att det är på väg ut för
det här. Det är min favoritera där, så här, från liksom från Finding Nemo fram till, vad ska man säga... fram till Inside Out någonstans. Men sen kom The Good Dinosaur, Finding Dory, Cars 3, Coco, Incredibles 2, Toy Story 4, Onward, Soul.
Soul var bra.
Och förra året kom Luca.
Jag gillade Soul.
Jag ser ju dem, nu, jag kan ju inte riktigt skilja vad som är så här Disney, Pixar, vem som är vad, men jag brukar se liksom de stora animerade filmerna som kommer. Det jag kan känna när du läser upp dem är att de kanske var mer kreativa och liksom mer konstnärligt intressanta och att mycket av det som kommer, en sån film som Luca är jättebra, men det känns också som att den är formaterad, att man börjar hitta en formel för allting.
Just det.
Men samtidigt är det, alltså, bara det tekniska, hur de jobbar med bild och animation är så imponerande att det blir ändå någon slags guldålderkänsla över att
oavsett
vad de kan göra liksom. Även när de gör formel och även när det är lite så här, lite präktigt och förutsägbart, och det här har vi sett. Alltså, Luca är väldigt lik Ratatouille till exempel. På många sätt. Och det är säkert också lik alla andra filmer. Men det känns inte som att nu ska vi göra någonting som vi aldrig gjort förut. Utan det är mer, nu ska vi göra Ratatouille fast i Italien. Och med havsmonster istället
Luca
för råttor.
Ja, Luca i vattenmonster. Ja, den har jag också sett.
Men det är också sådär, nu är det de här som kommer in i människornas värld. Och ska passa in. Och så visar det sig att nej, man får vara sig själv. Och, slänger vi in alla italienska klischéer vi kan. Och det är ju typ Ratatouille.
Ja, fast franskt, precis. Ja, så är det ju.
Det var någon som hade en tanke om just så här, vad Disney gör, eller kanske gjorde mer förut, när under liksom Pixars absoluta kreativa peak, jämfört med vad Pixar gjorde. Och så här, Pixar var så, en fisk som har hamnat vilse, en superhjältefamilj, ett gäng bilar, en robot som är på en annan planet, en äldre man som har ett hus som flyger iväg med ballonger. Alltså det är så oerhört liksom originellt allting. Och sen bara Disney, en räv blir kompis med en liksom en grävling. Det är typ det är dit de når i liksom i Disneys kreativitet är så långt de kan nå liksom.
De olika brainstormrummen där
ett charmigt djur blir kompis med ett annat charmigt djur.
Men
äventyr uppstår.
Disney
är 60 år.
Om man ändå ska försvara Disney, vi har sett några stycken, så även när de inte funkar riktigt bra, som låt säga så här, Lady Lufsen är en ganska tråkig film.
En hund blir kompis med en annan hund.
Men det är ju liksom, det är en ganska, jag kan inte ens säga vad historien är.
Jag såg om den, jag tycker att den det var bättre än vad jag trodde
det
skulle vara.
Min poäng är att de ändå anstränger sig på många sätt. De lägger ribban rätt högt för sig själva. Sen kanske de lägger fel ribba, men de vill att det ska vara riktiga känslor. De vill att det ska kännas som att de berättar en historia som funkar för vuxna och sådär. Vi ska ta det här lite på allvar, vi ska göra det vackert och stämningsfullt, och det finns med i rätt mycket Disney-filmer att det ska vara vackert och fint och kännas så att det inte bara så här, vi ska stapla upp lite skämt och så ska vi ha roliga djur, utan de har rätt mycket ambition att göra någonting.
Ja, men till och med typ Robin Hood, alltså så här.
Ja, den är ganska lajig, den tillhör de liksom så här skojfriskaste.
Den är skojfrisk,
liksom.
Men den får också ha tillåtelse att vara lite så här känslosam.
Ja.
Typ här, vi ska ju döda Robin Hood och liksom att det är något som står på spel på riktigt liksom.
Ja, så de, det är inte som att de bara är trötta och lata, utan de har sina ambitioner, och sen ibland tycker jag inte riktigt att det svänger.
Nej. Nej, jag menar, herregud. Alltså, ingen attack på Disney. Inte för att de inte kan ta det. Det är Disney.
Nej, de har gjort bra grejer.
De
men
äger väl världen? Var det så?
Ja, i stort sett. Mm. De äger väl, förmodligen äger de allt kaffe i hela världen. Skulle inte förvåna mig. Och alltså, saker utöver det, men det var bara ett exempel på.
De vet inte ens själva att de äger allt kaffe, de bara upptäcker det liksom.
De äger färgen blå och 30% av allt syre. Men där, det är den, jag vet inte, jag ser tillbaka med värme på liksom Pixars absoluta kreativa peak. Det var, de gjorde grejer som ingen annan kunde göra då. Och så fort det kom 30 sekunder Pixar-material. Mm. När de bara släppte det till världen så var man där direkt och bara högg på det. Som en utsvulten liten kille i Sydostasien 1951.
Utsvulten på vad? På underhållning eller på ris?
Ris. Om du var i Sydostasien på 50-talet, du vet att det är underhållning som jag är utsvulten på just nu.
Jag kan tänka mig att det är väl lite brist på underhållning.
Ja, det också.
Ja. Men vi ska prata om Ratatouille.
Visst fan, det var ju det vi skulle göra. Hur långt har det gått?
Från 2007, huvudrollen Patton Oswalt, som är en gammal comedy-favorit om man är en nörd på det sättet.
Jag knarkade hans specials till och med i Spotify-lurarna ett tag. Alltså.
Ja, jag med.
Gud vad jag lyssnar på honom.
Läste du hans böcker? Han har skrivit väldigt roliga böcker också.
Det har jag inte gjort.
Fantastiska grejer.
Han är väldigt begåvad. Tillför det något att han gör huvudrollen? Eller, alltså,
det tycker jag verkligen. Ja. Han jobbade ju också på Pixar. Alltså han satt ju och var liksom så här punch-up rider på manus.
Just det.
Och så han var liksom hade en ingång inne i Pixar redan långt innan han gjorde den här. Så det var inte så att han tog honom ur tomma intet eller så här, från ingenstans.
Utan, nej, för han var ju inte Robin Williams. Alltså det var inte det att han var känd. Nej. Att de tog in honom, utan han var ju en respekterad ståuppkomiker, men han var inte så här,
han var långt ifrån
liksom.
A-list.
Exakt.
På något sätt. Men jag gissar att de hittade någon typ av talang och en roll som passade för honom. Han har ju det där lite så hipster, vet lite bättre framtoningen, alla, det finns många som är jävligt
verkligen.
Ni kan ingenting. Hela hans livsverk har ju varit att så här, jag gillar bra grejer. Ja. Jag gillar bra film. Han har ju skrivit en hel bok om att titta på film. Den borde du läsa, Erik.
Ja, den borde jag fan läsa.
Den hette någonting med Movie Fiend. Cinema
tips.
Fiend. Jag minns inte.
Ja.
Så han har ju den framtoningen. Att så här, och det har ju den här karaktären också. Jag kan mat. Ni andra bara äter sopor i stort sett.
Ja.
Men det är det här ni ska göra. Så jag tycker det är liksom kongenialt med hans karaktär. Men sen såg jag också rollistan, den tittar jag på först nu.
Ja.
Jävlar vad de ställde upp med stjärnor.
Ja.
Brad Garrett, Ian Holm, Brian Dennehy, Peter O'Toole, Janine Garofalo, Will Arnett.
Ja.
Brad Bird, som också regisserade filmen, har någon typ av karaktär han gör också.
Det är så lustigt att, alltså bara man tänker att Peter O'Toole är med i filmen.
Ja.
Alltså så här, filmgigant. Men sen så glömmer man bort att de gillar ju att göra saker för barn. Alltså det är så lätt att ta en sån här ganska plojig roll som Anton Ego. Liksom. För att, ja men jag gör det för att det är kul i en barnfilm. Liksom.
Ja.
Så kommer man på att, ja men det är därför folk gör sånt. Det är därför Robin Williams tar en sånt gig. Liksom, för att det är, det är inte goodwill, men det ser bra ut också att man gör det.
Ja.
Det är väl också kanske en av de större rollerna han gjorde.
Peter O'Toole?
Ja, vad hade han för andra career options
alltså,
2007?
Ja, han har väl, nej, 2007, men vadå? Han har väl levt på gamla meriter?
Han har väl levt på Lawrence of Arabia i 50 år
men sen med, dött. Fast, ja, men vad fan?
Ja, men men
alltså, absolut. Det finns en film han är ihågkommen för, men han har gjort bra grejer efter det också.
Film. Jag tycker att den räcker för mig liksom.
Ja, det räcker.
Jag tycker
han förtjänar att leva på de meriterna också, ja. Men han har gjort bra saker efter också. Ja. Fråga inte om vad.
Det handlar väl också om att det är ganska lätt att göra.
Jo, man går väl bara in och gör det liksom.
Du behöver inte vara på någon så här jobbig inspelningsplats någonstans. Det är någon studio i Santa Monica. Du åker dit med bilen, du parkerar, du går in i en studio som är ganska liten och så har en producent där och så latchar man en hel dag. Mm.
Säg det så här. Och du ska ju inte dubba det heller. Alltså det är inte så att du ska du gör väl rösten och så, det är väl ett samverkan av animation och menar, han behöver ju inte ens liksom svettas särskilt mycket.
Nej. Chris Rock sa ju det på någon Oscarsgala om hur lätt det är att göra. Har ni sett det?
Nej.
Jag kan spela upp en liten bit.
Hard it is to do animations. Like, oh Jay, it's such hard work. It's so hard doing animation, getting into character. No. UPS is hard work, okay? Stripping wood is hard work. I've done some animation. And here's how easy it is. It's the easiest job in the world. I go in a booth and I go, what's the line? And the guy goes, it's time to go to the store. And then I go, it's time to go to the store. And you like that? Oh, we can move on? Okay. And then I go, well, what's the next line? And he goes, it's getting dark outside. It's getting dark outside. And then they give me $1 million.
Så går det till. It's getting dark outside and then they give me $1 million.
Det finns en sanning i det.
Ja.
På tal om Patton Oswalt, han fick faktiskt den här rollen lite för att Brad Bird gillade hans stor protein om Black Angus Steakhouse.
Ja, den har jag nog. Det ringer en klocka.
Ja, det är bara så här, jag tror att det är så här, bara så här excessive av allting. Typ, here is Black Angus. Typ så här,
ja, just
att typ reklamen utmanar dig. Typ att om du äter det här så kommer du dö. Typ.
Ja,
jag tror att det är det som är skämtet.
Ja, just det. Han har också en stor protein om hur jävla crazy såna stjärnrestauranger är.
Ja.
Har du hört den?
Ja, jag tror det.
Att det är bara så att de här galna, de är som galna vetenskapsmän eller så här, helt urflippade konstnärer, de här trestjärniga Michelin kockarna på krogarna. Och de bara gör helt sjuka grejer, de bara fuckar med din hjärna och du bara kommer in och du måste ta av dig skorna och sen kommer in i ett mörkt rum och sen börjar det blicka, man bara okej, jag ville bara käka. Så det är uppenbart att han har en passion för mat också. Jag tror att det kanske gjorde att det var lättare att kasta honom också.
Förmodligen.
Men ska vi gå till storyn?
Ja.
Eller ska vi berätta om när vi såg den?
Ja, vi kanske ska ta när vi såg den. Ja.
Erik?
Jag minns inte när jag såg den första gången. Men jag tror jag såg den på DVD.
Mm.
Eller, vet du vad? Jag tror jag laddade ner den.
Tror jag gjorde också.
Det var ändå,
men det är nog preskriberat.
Det var ändå 2007. Ja. Jag tror jag laddade ner den från Pirate Bay och såg den.
I år är det ju 15 år sedan, va?
Ja.
Ola då?
Jag såg den legalt.
Ja.
Jag såg den ganska nyss också med barn. Så jag skulle tippa för 1 eller 2 år sedan. Någonting sånt där. Okay. Så den är ganska färsk.
Okay,
såg det på svenska då som man gör.
Vem
spelade Remy?
Jag vet inte, men det är ganska
Niklas
generisk
Wahlgren.
Dubbning, men jag tyckte inte att filmen blev så här oerhört mycket bättre för att man såg den på engelska. Det var ingen sån där effekt att oj vad det har förändrats. Men det är också att det är en ganska storydriven film skulle jag säga.
Mm.
Den står inte och faller med sina karaktärer. Det är den enda så här karaktären som jag njuter av att se som karaktär är väl egentligen matkritiken.
Ja.
Som jag tycker är, man vill bara se honom. De andra är mer situationerna.
Ja, verkligen. Det är mycket med honom som är så att han är så här, han skriver killer reviews när han slaktar folk.
Mm.
Och hans den sista scenen när han sitter vid sitt skrivbord, det är liksom format som en kista från den vinkeln och baksidan på skrivmaskinen är som en dödskalle.
Hela hans rum är som en likkista.
Lite som ett mausoleum nästan. Och likblek zombie-liknande. Det är en rolig karaktär verkligen.
Ja, men han levererar död och besvikelse. Det är uppenbart att det ska vara att han är så här, vi ska sänka de här människorna. Jag tror att de kan komma hit och öppna restaurang. Jag såg den nog också så där laddade ner på datorn. Det var väl, jag tror att mina liksom heydays i att ladda ner grejer generellt var mellan 2000 och 2009.
Ja, men någonting. Det var då var det, det var ju liksom så här, okej, okay, man får inte, men
vad ska man göra?
I wanna see the movie. Man har inte riktigt fått perspektiv. Nu tycker jag att det var nästan skamlöst beteende från mitt håll faktiskt, för att jag vill ju stödja kultur.
Jag har noll skam för att jag gjorde det.
Nej, inte för att jag gjorde det, men jag skulle inte göra det idag. Det skulle, nej, nej, det skulle sitta och svida lite.
Framförallt så finns det ju liksom alla möjligheter att se film, ja, i extremt högupplöst och bekvämt på alla sätt.
Ja, så det behövs inte.
Dels har jag råd. Ja. Så att, men då hade jag varken liksom särskilt bra grejer.
Samma här.
Och hade inte råd att köpa, nej, en DVD för varje. Det var inte en chans, nej, att jag gjorde,
nej,
det liksom.
Nej, samma.
Så har noll. Och jag klandrar ingen för att om man är punk och vill se film, då klandrar jag inte någon för att de laddar ner dem.
Nej,
de här filmbolagen gör så oerhörda pengar ändå, ja. De klarar sig verkligen, ja. Inga problem alls. Men det gjorde jag nog. Jag laddade ner på datorn och såg den. Det var alltid liksom lite av en fröjd att ladda ner en Pixar-film,
ja,
på datorn.
Det är mysigt. Ja, verkligen.
Men i alla fall, Paris, vad är tids när du spelar sig? Det är, ja, lite oklart tid. Ja.
Jag läste att den har liksom visuella drag av, jag tror det var 40-50-talet, mm, men typ Gusto är död, så var det liksom typ alltså på 2000-talet. Så att det, alltså, de flörtar med den tiden, men det är någon slags nutiden då.
Ja.
Den har liksom inte någon...
Det är någon teknik de använder som är ganska sen. Nu kommer jag inte ihåg vad det var för någonting.
Mm.
Som, det spelar ingen roll. Men det är ju definitivt en retro-setting. Vilket kan... Det är väl det som kärlek till Paris. För, ja, Paris finns ju inte riktigt längre. Ja. Men det är väl också... Att om man skulle lära stjärnkrugar idag, så blir det kanske lite som du säger, att ja, men då måste det vara massa konstig experimentell teknik. Det, ja, det blir inte det klassiska laga en god soppa, om det nu var det ens då. Men det är liksom lättare att köpa den världen också, det där med kritikerna som har den där rollen.
Mm.
Skulle jag pinpointa, skulle nog vara sent 50-tal, tidigt 60-tal. För det är definitivt, mm-hmm, efterkrigstid.
Ja, ja, jag visste.
Paris är ju inte liksom... Paris har ju kommit igång igen.
Ja, det är inte härjat.
Mm. Nej, precis. Så det måste ha gått i alla fall 10 år.
Ja, precis.
Efter kriget.
Ja, just det.
Och sen, men det är heller inte, det är, liksom, det är absolut inte 70-tal.
Nej.
Så någonstans där, sent 50.
Ja.
Är den eran de liksom...
Det var också en era när Paris hade en väldigt stark ställning i USA. Alltså det fanns ju funnits olika Paris-vurmar där. Men det fanns ju en precis efter krigstiden när de gjorde mycket filmer om Paris och... hämtade in fransk kokkonst till USA och sådär. Mm. Jag tänker att det är 50-tal, men att sen dess har väl Frankrike dalat lite. Det fanns ju också en period när så här, amerikaner gjorde amerikanska versioner av franska låtar. Liksom. Det är så här 50-60-tal. Ja, men så här Louis Armstrong, så man kunde liksom ta en fransk hit och göra en amerikansk version av det. Så här C'est la vie och sånt där. Aha. Och så har man lite så här engelsk text, men sjunger refrängen La Vie en Rose.
Just det.
Det finns ju inte längre som fenomen av massa skäl.
Jag vet inte, jag kan ju omöjligt säga det här, men jag upplever att Italien har en starkare ställning i USA just nu än vad Frankrike har. Om jag tänker på så, och det baserar jag nästan bara på vart kändisar åker på semester.
Ja.
Och de åker alltid till Italien.
Mm.
Men jag ser väldigt få amerikanska stora stjärnor som åker på semester till Frankrike. Och det pratas väldigt mycket om så här, italienska liksom, miljöer, italiensk mat och sådär. Så Frankrike kanske har en fortfarande lite så här, inte, de har inte, det går upp och ner, men de är på superhög attraktiv nivå.
Ja, men går i trender alltså.
Det är
Italien-trenden trenden nu liksom.
Precis, men det var ju en tid när Frankrike var väldigt, hade väldigt låg ställning, och det var ju direkt efter 9/11. När de, jag vet inte vad de gjorde som fick amerikanerna så arga, men det var ju några som blev så arga så att de slutade kalla pommes frites för french fries. De började kalla dem för freedom fries. Minns ni det?
Just det. Vad är det därför?
Ja. Det var bland de mest töntiga jag någonsin har hört.
Ja, det är bland de töntigaste. Det och de här svenska hockeylagen som skulle ha engelska namn på 90-talet. Det är liksom tönt. Ja. Det är max tönt. För allt annat töntigt måste jämföras med de två.
Ja. Men bara tanken att det skulle bo någon slags frihet i amerikanska pommes frites som är någon slags symbol för...
Yeah.
Så här, låginkomsttagare mat bara. Det är,
ja,
liksom...
det är så ofyndigt också. Ja. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilken invasion, om det var Afghanistan eller Irak, men det var någon av de där som Frankrike inte ville vara med på. Ja, det är också en sån här freedom är också invadera länder i Mellanöstern.
Jag minns också att de ringde upp franska ambassaden i Washington och frågade vad de tyckte om det här med freedom fries och french fries. Och det var ju mitt i liksom diplomatiska kriser och så här pågående och kommande krig och sånt där. Och de var så här, vi har väldigt mycket att göra just nu. Vi bryr oss inte om vad ni kallar er potatis. jag älskar en diss från diplomater. Det finns inget finare faktiskt.
Ja. Nej, det är nice. Mm. We call it freedom fries now.
What do you think about that?
Well, I don't care.
I don't care what you call your potato.
I could not give a fuck. Filmen då handlar om Remy som är en råtta som har en stor råttfamilj och han känner sig lite utanför för han är uppenbarligen ett supergeni. Som kan, han har en palett som är, inte går att jämföra med någonting annat. Han uppskattar mat på ett sätt som ingen annan gör. Han tycker att de andra råttorna är knogdragande liksom, idioter som äter sopor och han vill ha matkultur.
Han vet inte bara att det är en chevré, han vet vilken sorts chevré det är.
Precis. Mm. Han hamnar på en restaurang där en ung... diskplockare jobbar, får honom att bli hans puppet och börja laga mat genom honom, i stort sett.
Är kanske också det roligaste namnet på en karaktär, Alfredo Linguini. Ja. Alltså han heter Pasta Pasta. Det är liksom
spaghetti macaroni. Ja. Nästan, alltså precis på rätt sida racist.
Ja, verkligen. Ja. Och så måste de samarbeta för att en av dem ska kunna laga mat.
Mm. Vänskap uppstår, konflikt, svek. Finns mycket i den här kärlek och vän. Jag sa vänskap redan.
Ja, men de trycker in det är mycket vänskap.
Ja. Så där är vi någonstans. Vad ska vi säga om det? Alltså storyn känns ju som så här, den är ju så här Pixar-formaterad. De har hittat formatet.
Ja.
Det är ingenting man inte har sett förut, förutom miljön då, som är extremt originell.
Ja.
Mm. Ingen har någonsin hört talas om en råtta som lär sig laga mat på en stjärnkrog i Paris.
Nej.
Det har liksom aldrig hänt.
Nej, det är väldigt, väldigt rolig plott,
ja.
Tycker jag. Nu när du säger den, utan att man ser den, så låter det väldigt kul. Ja. En råtta som är ett geni när det kommer till smaker. Vem har kläckt den idén?
Han kan ju läsa också. Alltså ja. Bara en sån grej.
Ja. Do you read? Not excessively.
Typ en sån grej som Patton Oswalt hade sagt.
Ja, exakt. Ja.
Han sitter på en sån, så han är på turné, på stand-up-turné i typ så här Tulsa eller någonting.
Ja.
Och bara sitter och läser någon pretentiös bok på ett café. Och de bara, oh, are you reading? Så bara, not excessively. But I like to read sometimes. Sätter sig på ställen där de absolut inte läser böcker. Bara för att visa att jag är en person som läser böcker.
Exakt.
Ja. Det är ju jag tycker det är en bra story. Alltså det är ju sällan som såna här filmer är så här superoriginella. Alltså allting ska ju funka för alla och så vidare. Mm. Men jag känner inte så att man vet precis hur det ska gå hela tiden.
Nej.
Utan man blir ändå så där, nu ska jag få alla kockarna och hjälpa till. Och så går alla bara därifrån, till och med tjejen.
Ja.
Och det ser man inte riktigt komma.
Nej.
Och jag tycker det är flera såna här moment. Man inte vet vad det ska landa i eller varför det ska bli som det blir. Så jag tycker det är en ganska bra story på det sättet.
Ja, för att hur skulle... Det finns ingen tydlig referens. Alltså så här, är det en råtta som via en människa lagar mat? Ja, det är det här klassiska. Alltså det finns ingen sån... Även om det finns en klassisk uppbyggnad så är det svårt att veta exakt hur det här ska bena ut sig. Men just med råttans öde, hans öde... Alltså man fattar ju att det någonstans kommer sluta bra. Men jag är intresserad av hur de kommer dit.
Ja, och sådär. Och hur vändningarna sker och varför och sådär. Ja. Är inte sådär självklart.
Nej.
Det finns det finns många andra filmer jag sett som har en så här, det finns ett solitt hantverk, men det är också ganska så här styltigt. Du måste våga tro på dig själv, och så tvekar de, och sen så får de en sån där, jo, kommer du ihåg när du bla bla, ah, nu tror jag på mig själv, så nu kan jag lösa uppgiften. Mm. Och så är det så här, ja, men det är lite platt om man såg det komma, men i den här så tycker jag att det är roliga vändningar. Jag tycker vändningen med Ratatouille och att han minns sin barndom tycker jag är jättefin och så där.
Ja.
Det finns liksom lite fingertoppkänsla i det.
Mm, verkligen. Den är ju väldigt visuell. För det är en Pixar-film. Men vi pratade om det innan, att så här, om det är något så här klipp man vill spela upp. Och jag fastnade i det, att så här, allting är väldigt visuellt, roligt eller intressant. Men jag har väldigt svårt att hitta ett klipp som är så här, oh, den här.
Ja.
Just för att den är så visuell.
Jag tänkte på det. Det var en scen mot slutet när de har när Remy och Alfredo hade vad heter grabben?
Linguini.
Ja, just det. Ja. Mm. När han har när de har liksom bråkat,
ja,
och han kommer tillbaka, och då har liksom som hem, så har Remy tagit in hela sin råttklan,
ja, just det,
för att stjäla mat i köket.
Ja.
Och då är det en sån klassisk liksom tjock Disney-råtta. Som man har sett förut i Askungen och sånt där. Du har den öron. den snubben som är lite för glupsk.
Ja. Just det.
Och då han står och gömmer sig och du vet, håller i ett gäng sparris här och ska äta vindruvor samtidigt. Så.
Ja.
Och man är sådär... det är en kul typ.
Mm. En klassisk Disney-karaktär.
Det är en klassisk Disney-karaktär. Men det sitter ju inte i orden.
Nej.
Trots att storyn är så bra och manuset är bra, så är det svårt att hitta en scen där de liksom, som illustrerar liksom hur bra. Så skulle vi spela upp det, skulle det inte bli samma grej.
Nej, det är inte briljant dialog, skulle jag inte säga, på särskilt, men det är inget så här minnesvärt i alla fall.
Nej. Men trots det så bara tycker man att det är inget dåligt. Det är så, storyn är stark och manuset är starkt, men det är jättesvårt att spela upp en scen, som du säger.
Ja, men det är inte det den lever på. Det är också intressant just att han är... Man tänker att en sån råtta som är lite så här besserwisser, speciellt så här mat-besserwisser som man ju hatar. Man hatar ju folk som kan laga mat och...
Ja, den här påminner mig, den ska kombineras med champignon. Nej, du gör fel! Så
det är ju asjobbig karaktär. Men man accepterar den då.
Ja.
Han är inte den mest behjärtansvärda, men ändå...
Men jag tror två anledningar. Dels, alla råttor är ju amerikaner.
Ja.
Och alla människor är fransmän.
Ja.
Så hade det varit en fransk råtta... Då hade det varit lite störigare så här. Oh no, you don't understand this. We have to make this. Oh, you got rosemary.
Det blir lite störigare. Och sen är det ju att hans kontrast är, antingen gör jag den här rätten eller så äter vi sopor.
Jo, det är
sant. Och då blir det ju hans, då är han så här, ni är galna, vi måste göra så här. Och då...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Då finns det ju så här, ja... Jag vill inte heller äta sopor.
Och det finns väl någonting att alla lite grann vill identifiera sig med den där missförstådda geniet. Så att alla går runt och tycker, ja precis, det är ju jag som är det missförstådda geniet. Det är ju inte min jobbig, begåvade klasskamrat som ser ner på alla oss andra.
Nej.
För det finns ju en liksom ganska hård elitism i filmen. Det är ju lite grann så där, vissa är födda genier och de andra som är som kökspojken Linguini, han ska mest veta sin plats. Han ska lära sig att han är obegåvad, så ska han bli kypare, och så är det lyckligt slut.
Det blir ju sensmoralen, för att sensmoralen börjar med att alla kan laga mat. Mm. Och sen i slutet så har ju Anton Ego då i hans recension förstått vad August Gusteau menade, och det var typ så här,
alla kan inte laga mat. Great chefs doesn't come anywhere but anyone. Anyone cannot be, vad fan han säger. Alla kan inte bli en bra kock, men en bra kock kan komma var som helst ifrån.
Precis, det är en sån här stenhård meritokrati på något sätt. Det är sådär, liksom, ja, men det ska vara liksom the 1% som ska ha allting, men det är viktigt att de är begåvade så att du verkligen IQ-testar dem.
Ja, och glöm inte att leta efter dem där du inte tror att de finns. Liksom.
Men sen är det ju rättvist. Sen ska, så ska vi buga för dem. Så det är ganska, det är lite hård.
Det är lite hård, ja. Det är lite hård till slutet. Ja. Och han är så nöjd med att vara kypare.
Men även bara presentationen med råttorna är på något sätt att vi ska beundra honom för att han är bättre än de andra råttorna. Liksom.
Ja.
Vi ska inte känna sympati för de där råttorna som får leva på sopor. De är bara avskräd som ska lämnas i sin...
Jag tycker den diskussionen, den kanske vi kan spela upp. Jag gillar Remis diskussion med pappa Brian Dennehy om huruvida de skäl eller,
ja, det...
eller inte hur deras resonemang lyder.
Det är någonstans i början, va?
Ja. Den är ganska bra.
Ska försöka hitta den. Där kanske.
Close to godliness, which means clean. You know, cleanliness is close to... Never mind, let's move on. Well, it used to got a funny smell. Oh, small twist of lemon. Life is hard. Well, I'm a rat.
Hi.
Right, cleaner if
no one wants it.
If no one wants
it. That's
it. Hoople. Never mind. Move on.
Hello.
Well, it made my dad proud.
Now, don't you feel better, Remy? You've helped a noble cause.
Noble? We're thieves, Dad. And what we're stealing is, let's face it, garbage.
It isn't stealing if no one wants it.
If no one wants it, why are we stealing it? Let's just say we have different points of view. This much I knew.
I think about it.
Don't you eat, then I only want to eat the good stuff.
Det är mysigt.
Ja, jag tänkte på, för jag, när jag såg den här så kollade jag också in just så här hur Pixar strukturerar sina stories, och det är ganska formaterat.
Mm.
Och det finns ett format som heter Six Rules of Great Storytelling as Told by Pixar.
Mm.
Och jag kan säga så här också, som i artikeln skriver: over the years they've won 13 Academy Awards, 9 Golden Globes and 11 Grammys. Det här skrevs då 2018, så jag antar att det har blivit några till. Effective storytelling involves a deep understanding of human emotions, motivations and psychology in order to truly move an audience. I recently stumbled across Pixar's 22 rules of storytelling. Here are the top 6 we can learn from. Ska jag dra dem?
Ja, för fan.
Ja.
Great stories are universal. Great storytelling is about taking a piece of the human condition, so things like birth, growth, emotionality, aspiration, conflict, and conveyed it in a unique situation. Break down every little element about what you love about them. Those are real feelings you're having, and you have to recognize them in detail in order to tell a great story yourself. In other words, self-knowledge and awareness are at the root of all great storytelling. 2, great stories have a clear structure and purpose. Så Pixar har den här strukturen. Once upon a time there was blank, every day blank, one day blank, because of that blank until finally blank.
En klassiskt grepp, den har jag lärt ut på improkurser till och med.
Ja.
Alltså det är ju hur en story är uppbyggd.
Precis. Och sen är det part B då, purpose. Why must you tell this story? What is the belief burning within you that your story feeds off of? What greater purpose does this serve? What does it teach?
Och det där är väl lite mer för en manusförfattare att tänka på, inte vad som gör en bra story, eller?
Ja, precis. Men jag tror att det är själva basen.
Ja.
Det här måste finnas. Liksom.
Precis.
Sen kan det gå åt alla möjliga galna, kreativa Pixar-håll, originella stories.
Men det lät som en instruktion, menar jag. Typ att, varför skriver du det? Varför?
Om
det är viktigt för dig så blir det viktigt för tittaren. Liksom.
Great stories have a character of root to root for, an underdog.
Mm.
Och det är väl, det finns väl inte en enda Pixar-karaktär som inte är en underdog, va?
Nej, det som inte blir. Jag tänkte direkt på Woody som är favoritleksaken. Ja. Men han blir utbytt.
Ja, precis. Och då får du genast en underdog.
Då blir det liksom sympati för att
ja. Den här är ju från en liten underdog, men han är ju underdog för att han är råtta i människans
värld. Exakt. Ja, han är ett geni, men han är en jävla råtta.
Fyra, great stories appeal to our deepest emotions. Psychologists generally agree that there are six basic emotions: anger, disgust, fear, happiness, sadness and surprise.
Mm.
If you ever watch the Pixar movie Inside Out, you'll recognize these emotions as characters in the movie.
Just det.
Fem, great stories are surprising and unexpected. Så det, jag gissar att det är det som Pixar gör också väldigt mycket. I originalitet liksom.
Det är det som måste vara så svårt att överraska, och ändå måste publiken känna igen strukturen.
Ja.
Annars så blir de besvikna. Om man inte följer strukturen så den generella massan blir så här, jag förstod ingenting.
Mm. Movies such as Brave, Coco, Tangled and Moana helps us to understand and reflect on big human-centered topics that we might not otherwise take time out of our day to think about. Och den sista då, great stories are simple and focused. Och sen, sen har vi 22 rules for storytelling by Pixar, men det är för långt att ta.
Ja, men intressant artikel.
Ja.
Den vill man ju läsa.
Så, men jag gillar det. Det är precis som en bra poplåt liksom, som är superstrukturerad och förutsägbar. Men innanför de ramarna så kan man ju liksom, får man göra nästan vad som helst.
Så är det. Och sen är det väl också att de här reglerna är ju inte så komplicerade, och är sånt som alla som skriver manus i Hollywood förmodligen känner till och försöker jobba med. Och precis som med poplåtar så finns det de som gör något extra av det. Medan, jag menar, vi kan också lära oss reglerna för en poplåt och få till något som låter som en poplåt. Men sen så är det några som sticker ut och ingen vet riktigt varför det här blev så bra.
Mm. Verkligen.
Ska vi ha några, har vi några siffror?
Ja, vi har lite siffror. Den gick bra. Den hade en budget på 150 miljoner. Alltså det är stora, stora summor alltså.
Ja,
men det är ju många som ska göra den här filmen.
Det är många nördar med datorer som ska sitta och jobba länge.
Ja, många timmar och många datorer. Den spelar in 623 miljoner worldwide.
Fan vad mycket pengar. Alltså för en animerad film.
Ja.
Och det är klart, det ska ju också, det är andra saker som man ska köpa. Och
Peter O'Toole's alkohol ska fyllas på.
Det är bara en sån sak.
Peter O'Toole's sprittruck.
Peter O'Toole's önskade inspelningar om hans tid under Lawrence av Arabien som alla måste sitta med och lyssna på. Ja, men det är ju extremt mycket, och då är inte det här Frozen. Fan, tar vi upp den filmen någon gång, då kan du få se på en jävla fucking worldwide gross alltså. Den lär jag vet inte vad det är, men
den ser den inklusive leksaker också.
Inklusive leksaker,
det är så jävla, det är ju industri.
Men Oscars vinnare också, bästa animerade feature film of the year. Jag vet inte vilka den slog, men den tycker jag väl ändå förtjänar att vinna. Och vart la den sig då det här året? Och ännu mer viktigt, vad har vi mer sett det här året? Är det någon som kan gissa?
2007, det var inte Tropic Thunder va?
Nej.
Det var 2008 kanske.
American Gangster.
Bing, 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 bing.
Ah.
Det var den. Men den la sig sämre än den här. American Gangster hamnade någonstans nere på plats ganska långt ner. 19, inte så långt ner. Den här la sig på plats nummer 8.
Det finns väldigt många likheter mellan Ratatouille och American Gangster tycker jag.
Väldigt många.
Där har du en kille som är lite underdog, som bara känner sig, jag vill också ta mig fram i världen, och han skaffar en sån puppet som säljer heroin åt honom. Men det är han som sitter och drar i hans hår hela tiden och drar i trådarna. Där har du New Yorks heroin Ratatouille.
Exakt, exakt. Det var ju en bortklippt scen från den här kloaken när han sitter och typ så här häller massa socker i kaffet, och så kommer in en annan råtta och säger typ så här, "Where's my 10%?"
Ja, precis.
"Where's my 10%, Remy?" De klippte bort den.
Ja.
Det var för tempo. Ja, men det är typ de två vi har sett det här året.
Ja. Vilka mer filmer var det?
Etta, den som gick bäst, det var Spider-Man 3. Det var Shrek 3. Det är mycket treer. Det var Transformers, den första. Och sen var Pirates of the Caribbean. Caribbean, vilken var det då? At World's End, alltså Pirates of the Caribbean 3. Mm. The Bourne Ultimatum, som är den tredje, tror jag.
Oh, herregud.
Och sen var det 300, bara för att gå på temat.
Ah, just det. Just
och sen är det Ratatouille.
Mm. Inget så här fantastiskt år med så mycket uppföljare.
Nej.
Det är mycket tre. Rush Hour 3 kommer längre ner. Die Hard 4. Känns som att det är mycket sånt. Alltså.
Ja, det är en liten kris Hollywood där. Ja. Om man bara går på den här 10-topplistan. Alltså. Jag vet inte vad som kom som var bra.
Superbad. Har vi avverkat den? Det har vi inte, va?
Det tror jag inte.
Nej, den kanske dyker upp i framtiden då. Mm. Mm. Ja, nej, men så att den la sig väl rimligt. Fast jag skulle nog lägga den mycket, mycket, mycket högre upp om, bland de här filmerna.
Ja, vart lade sig? Säg igen.
På nummer åtta. Det klämdes in en Harry Potter där också, Order of the Phoenix. Ja, väldigt mycket sådana uppföljare år.
Ja, jag skulle säga att det är väl, av de här filmerna du räknar upp så är det väl Ratatouille och American Gangster som är mina favoriter.
Ja, Simpsons-filmen kom också, men sen är det Wild Hogs med...
Var inte det en besvikelse?
Alltså, vad fan, det är alltid en besvikelse när de ska ta en tv-serie och göra film. Det är samma sak åt andra hållet på något sätt.
Jag vet inte varför man har förväntningar. Man borde ha lärt sig över det här laget.
Ja, det
jag tyckte ändå att den... Jag sett om den. Den har sina stunder, men det är ju ett format som håller för 30 minuter som de har dragit ut. Mm. Ja. Det kan man ju inte komma ifrån.
Nej.
Det är ju inte roligt i två timmar då.
Nej, det blir sällan det. Nej. Det är något med långfilm att man ska in sån här, nu ska det bli lite allvarligt här och så passar inte det för de karaktärerna.
Men det är fruktansvärt roligt att Homer Simpson vid ett tillfälle refererar typ så här, kollar i Bibeln och bara "This book doesn't have any answers!" när det är någon kris. och tror att Jesus heter Jeebus. Det är såna grejer. Help me Jeebus! Såna grejer är svårt att inte tycka om. Liksom.
Ja.
Ja, det är kul.
Ratatouille igen då. Vad säger vi om skurkarna i den här filmen?
Ganska bleka. Mm. Jag är mer, den största konflikten är ju laga mat.
Ja.
Med hjälp av marionettdocksteknik. Det är ju det som är det roliga och det spännande. Hur de ska kunna samarbeta ihop. Den lilla Skinner-karaktären i en håndspelare är ju inte jätte... Det är inget hot.
Nej. Jag tänkte, vi nämnde ju också innan vi började spela in så nämnde vi Mission Impossible 4. Mikael Nyqvist var lite av en onödig skurk i den.
Ja.
Mm. Här känns det som att de här är också lite onödiga. Det här blev en okej film även utan de här skurkarna lite grann, va?
Ja.
De fyller väl sin storymässiga funktion att det finns någon som står på spel lite grann.
Det är någon som kan avslöja dem, absolut.
Men om man tänker att det finns två, för på ett sätt så har den ju två liksom separata spår. Den har liksom det matkritikerspåret, Anton Ego var nu, och så har de liksom köksmästarkillen som är lite mer ond. Mm. Och Anton Ego är ju en rolig karaktär. Där finns ju en kul utmaning. Skinner är ju mer funktionell. Det är lite roligt när han börjar se råttor överallt och så, men han är inte en jätte...
Det är ju lite så, lite slapstick humor med honom.
Och det är också kul att han vill göra så här frysmat av allting, så det finns liksom skämt i det. Men han är inte så njutbar som skurk liksom. Han är mer lite karikatyr ond sådär.
Ja.
Det är inget man inte har sett.
Det är liksom en så här, man har inget emot att han är där. Men det är inget jag tar med mig därifrån.
Nej, och det gäller väl rätt mycket karaktär. Det är liksom, det är några som man ändå tycker om att se, men jag menar, som vad är tjejen till exempel, ingen speciellt.
Nej, och Linguini är också ganska platt.
Alltså, det är också tråkigt. Och båda funkar liksom, men det är inte det som lyfter filmen på något sätt.
Nej, men Remy är ju den man faktiskt... Det är en lustig film för att den har nästan som två protagonister, kan man säga. Men det är ju egentligen bara Remy som faktiskt genomgår någon slags förvandling eller gör en förändring på sätt och vis.
Ja. Jag tycker att Alfredo gör en förändring också.
Precis.
Han går ifrån liksom helt hjälplös till att faktiskt bli en man på något sätt, med hjälp av Remy.
Kanske. Kanske han blir
halvvägs
det.
Till man.
Halvvägs till man, en halv förändring. Men det är intressant att de två går, det är två separata spår av hur roller vi ska involvera oss i. Det är lite intressant.
Ja, men det är det. Stundtals är det ju nästan som att de blir som en figur där det är hans inre råtta och hans yttre bortkomna spoling som ska liksom leva tillsammans.
Ja, precis.
Och det är lite Benny Guldfot-vibb på honom.
Ja,
han är sådär, du vet, såhär, det var inte skorna. Utan det man hade inom det hela tiden.
Ja, du menar så. Ja.
Jag menar att man tänker att råttan är på något billigt sätt så är det en del av honom någonstans. Mm. Men han har inte kontroll över sin råtta. Det är den som styr honom. Och det är ju liksom en intressant situation. Sen så landar det ju inte att de är ett team, utan det landar mer att de hittar varsin plats. Men det kanske har varit ännu schysstare om de gick ihop.
Ja. Lite som i Flugan. Om de kunde bygga någon slags apparat så att de kan merge ihop.
Nej, men det hade varit, om man ska, i alla fall om man tar den liksom, att de är en del av samma person, så vill man att de ska hitta en harmoni med varandra på slutet. Att de hittar ett sätt, att man hittar ett sätt att vara med sin inre råtta, men nu blir det mer att den inre råttan går sin egen väg och han får bara vara kypare.
Ja.
Remy blir Quato i Total Recall.
Jag vill att det ska vara
någon sorts chefsbebis mitt i magen på en stor gubbe.
Gud vad Patton Oswalt skulle älskat den här diskussionen.
Jag gillar också att veta Beyond Thunderdome. Tänker jag också på den lille dvärgen som sitter på huvudet.
Ja, men precis.
Styr en stor gubbe.
Ja, det finns mycket där som
det är ett återkommande tema.
Ja, visst.
Den lille smarta som styr egentligen bakom kulisserna.
Men det är ju en extremt gullig råtta. Det var det första jag tänkte på när jag såg om den. Ja. Råttor är inte så där gulliga.
Nej.
Men den här råttan är så jävla gullig.
Ja, den är så gullig nos.
Ja, den här nosen
man vill
alltså.
Bara popa. Ja.
men den är väldigt fin ju.
Alltså, varje gång jag ser honom. Boop.
För det är en sån grej man undrar, i och med att sånt här åldras så snabbt med tekniken. Hur mycket ska det grafiska hålla? Och den är ändå påfallande snygg.
Oh ja.
Alltså det finns ju mer sensationella effekter om man ser någonting som är från 2021 och sånt där. Men det är väl konsekvent, hela liksom bilden av Paris och ju liksom gulliga råttor och även så bara kameraåkningar och sånt är fan schysst.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, hela den sekvensen han ska ta sig till den soppan som håller på att förstöras.
Ja.
Han måste åka i ena vagnen efter den andra ut till restaurangen. Det är verkligen som en
nöjes...
Det är som en berg-dalbana nästan, som den är gjord, men skitsnygg fortfarande. Mm.
Det är som en, jag tänkte att det är som en blinkning till Askungen när de ska sy hennes klänning.
Ja.
Att råttorna har de är ett stort gäng och har en stor liksom, harmoni och det är ett superstort samarbete mellan väldigt många små råttor. Det känns som en blinkning till det.
Verkligen, ja. Man saknar nästan lite av dem. Man skulle ha den liksom, en fransk dragspelsversion av
när de kommer in och lagar mat.
Det hade nästan varit lite för kitschigt men ändå kul på något sätt.
Ja. Ja, men kanske på den stora gala kvällen så ska vi laga kennellen istället för
stora
ska
gala
sy modellen. Kenneller är då fiskbullar.
Just det.
Laxkenneller.
De hade alla animatörer hade, nu kommer lite trivia här. Nu slänger jag den. Animatörer hade lite sån här, de hade råttor i studion i korridoren i över ett år. De studerar dem.
I något glasrör eller akvarium?
Eller så fick de springa lös. Hej, det är Pixar.
Nej, kom igen. Du kan inte lösa råttor inne
det finns
på...
Ju, det finns ju husdjursråttor. Det finns ju två olika sorters råttor.
Ja, jo, det är klart. Nej, jag skulle inte gilla det. Du håller på att tugga på sladdar och grejer.
Nej.
Det är fan dyra grejer där inne i studion.
Jag tror att de kanske släppte dem lösa och sen fånga in dem.
Ja.
Så kan det vara.
Jag hade haft dem i stora terrarier i så fall. Jag hörde att Pixar hade, när de gjorde Lilla Sjögrunden, som hade med ett stort vattentank. Men i stort sett med tjejer med långt rött hår som simmade omkring under vattnet för att de skulle få till animationerna. Ja. Om jag minns rätt så var det så.
Fan vad jobbigt det måste vara en av de tjejerna som bara, jag har blivit kastad i en Disney-film. Ska du få göra rösten? Nej. Det är lite oklart vad jag ska göra än så länge. Hittills har jag bara fått bada en jävla massa.
Ja, det...
Och det sitter 7 killar klistrade vid...
Sitter 160 datanördar och stirrar på mig.
De är väldigt svettiga, men de verkar uppskatta det.
En har väldigt vida shorts.
Har ni fått till svallet?
Nej.
Nej, vi måste nog... further studies.
Ta in det på ett år till.
Ja, här gjorde de samma
sak. Jag är narig! Jag måste ut ur vattnet.
Men här gjorde de samma sak fast med råttor. Och studerade pälsen och nosen och boppenosen och öronen och allting. Det är så jävla gulligt med man tänker på allting råttor har. I alla fall han, Remy.
Ja, men de har ju händer och det är så jävla bra.
Ja, men gulliga, det är ju svansen som drar ner. Det är inte så mycket fokus på deras otäcka svansar.
Nej,
i den här
det är
filmen.
Det inte. Nej. Nej. Nosen och händerna får ta överkant här. Mm. Men i Frankrike så blev den här filmen, den slog rekord som animerad film i, när den debuterade på bio.
Ah,
mm. Så fransmännen gillade den stereotypiska gestaltningen på
balen. Det blir man ju glad av också.
Ja,
ja, men det är ju extremt kärleksfullt. Ja. Det är ju så frankofilt. Så det, men man kan ju tänka sig att de skulle tycka att det var platt. Men jag förstår att de tycker om det.
Ja. It's a celebration to France and life. Mm. And good wine. Det är också den första Disney-filmen som har alkohol.
Huh. Man blir sugen på att dricka vin. Jag är inte en vindrickare, men det känns ändå, det är ändå så här schysst att sitta med ett glas rödvin i handen. Det är väldigt vinromantik.
Verkligen. Mm. När de ska fira någonting så alla i köket har ett glas bubbel.
Ja.
Det är gött. Det är
liksom Anton igår, du ska vänta tills alla har gått och sitta med ett glas vin och det räcker som sällskap.
Liksom. Visst. Och Linguini blir full. Det är också alltså första gången som liksom någon läste att alltså, sen har han tagit tillbaka alkohol i Incredibles 2, läste jag. Jag minns inte vad det är för ställe de gör det. Men ja, så var det i alla fall.
Vänta bara på Pixars första hash-bong.
Ja, exakt, den kommer snart. Den är väl, alltså det finns väl, om vi kan säga Alice i Underlandet har väl... Där är det ofrånkomligt att de gör lite...
Ja, det är ju trippigt.
Där är det ju trippigt som fan och katten röker ju för fan. Ja, liksom. Ja. Men de säger ju aldrig att det är...
Nej, precis.
This is great bong. Men Linguini också lär sig någonstans under resan att han kommer out of wedlock. Alltså att han är född som en bastard.
Ah.
Och det är inte heller populärt i Disney-filmer. Utan det är... Någon förälder har dött, eller att de är föräldralösa, eller att de har en förälder som lever eller något sånt där. Men aldrig att de är liksom bastarder.
Ah.
Det har inte förekommit tydligen. Så den här bryter lite mark, får man säga.
Känns ändå ganska oskyldigt, tycker jag.
Ja, fast det är ju det här med Disney.
Ja,
alltså.
Ja, absolut. Men vinet, men det är också lite kanske som svensk. Att som svensk är det lite av en grej att av vin i ett barnprogram, men just att någon att de inte var gifta är ju så extremt ingenting.
Nej, det är väl ingenting.
Där är två grejer som Sverige bara så är helt lugn med en av dem, men kanske inte med den andra.
Nej, alltså, vi har väl backat lite. Dynamit Harry är orimligt förtjust i öl.
Ja, jag tänkte en animerad film.
Ja, en animerad film, ja, menar så. Ja.
Men Dynamit Harry, det var också att de var så dansk importerade. Jag tror att det var väldigt känsligt med sånt om man går tillbaka.
Ja, men alltså, man hade inget val liksom. Om vi ska göra danska bröderna...
Jag tror ändå de har tonat ner rätt mycket.
Ja, de har tonat ner det, men det var så här typ danska är bara, för han är
alltid full och det är det som är roliga med filmerna liksom. Ja. Nej, men han kan få dricka något, han kan väl vilja ha lite öl.
Vi kan väl insinuera att han har problem och att han tjuter av glädje när han får öppna en burk öl. Det säger någon, det är något mörkt över det. Åh, vad har vi här? Jaha, öl! En scen med Björn Gustafsson, den
barnens favorit.
Ja.
Jag tycker att det känns roligt hur du nu gör den. Jag blir sugen på att se den.
Du blir sugen på att se den, ja.
Lite. Jag tycker du säljer in den bra.
Ja, jo, men det är okej. Ja. Mer dynamit här åt folket. Ja, men Disney köpte Pixar. Det här var deras första film de gjorde ihop då. Och de köpte Pixar för 7,4 miljarder dollar.
Mm.
Det är ju faktiskt i sammanhanget ingenting.
Nej, det är 7 Joe Rogan.
Det är 7 Joe Rogan.
Nej, vet du vad jag hörde?
Nej.
De har inte betalat 100 miljoner dollar för Joe Rogan.
Okej, okay. Det var en myt.
De har betalat 200 miljoner dollar.
Okej.
Okay. Jag trodde det var 2 miljarder. Eller en miljard typ. Var inte det?
Inte dollar.
Ja, det snackades om en miljard. Mm. Det visade sig vara dubbelt så mycket.
2 miljarder?
Ja. Och det är inte for life. Det är typ så här på 3,5 år.
Ja. Och fan vad de inte har tjänat på det med tanke på så jävla mycket skit de har fått nu. Alltså.
Ja, jag vet inte fan. Alltså, det har väl det enda då som liksom egentligen räknas är väl aktiekursen.
Ja.
Och den har gått upp som fan. Så,
har den?
Ja.
Har den?
Ja, ja.
Jag har lite aktier i Spotify. Alltså, jag måste gå in och kolla här.
Jag tror att det är en... Hur sjukt det än låter att ge Joe Rogan 2 miljarder kronor. Så har de gjort pengar på det.
Ja, okej. Okay. Ja, men jag tänker i det långa loppet då. Men
får väl se.
Det får vi se.
Alltså, så tänkte jag så här, det är folk, det är artister som hoppat av, men det är Neil Young och det är Joni Mitchell, ja. Och det kanske inte är framtiden. Nej. Om jag ska vara krass.
Nej, jag tror inte det är så, några kassakor. Men det är ju ändå väldigt billigt att köpa upp Pixar, för då blir det ju inte ens sju, då blir det liksom 3 euro-gen vi snackar om.
Ja, men precis.
Kanske 4 om det är lite inflation.
Ja, det är ju det är en superdeal på alla sätt. Vad var det Microsoft köpte? De köpte något spelföretag. Köpte de... Vad var det? Activision, va?
Ja, kanske det.
Activision Blizzard, spelföretaget.
Jaha, ja.
För, de köpte det för $68.7 miljarder.
Wow! Oh. Det är mer.
Det är mer.
Det är mycket mer.
Det är nästan 10 gånger mer.
Jag säger det. Det här är ju en struntsumma för Disney.
Det är det. Men det kanske var så att Pixar gillade tanken på att jobba med dem då. Eller alltså, varför...
Ja, jo, absolut. Ja, det måste ju varit så. Men det är ju kaffepengar. Ja, det känns nästan som en symbolisk transaktion när det är de här 2 giganterna som pratar.
Ja, men det är den känslan man får.
Ja. Verkligen.
Jag tog med fika. Det är så det känns.
Ja. Mm.
Okej, då sitter vi alla i samma rum.
Ja, men det är lite som när man så här, köper en katt på landet. Att man måste slänga in en peng, annars betyder det otur.
Precis. För när jag hörde det här med Microsoft, att de köpte Blizzard för $70 miljarder, då var jag så här, men det gick ju inte bara hitta på jättehöga summor.
Ja.
Det där, så mycket pengar finns ju knappt.
ingen har någonsin sett det i omlopp.
Nej.
Vad ska vi säga här? Metacritic är ju en sån här populär sida, eller tidning kanske från början, som rankar filmer. Det här är deras favorit Pixar, och det är deras 22 bästa reviewed movie of all time.
Oj, ja.
Det är lustigt.
Ja, verkligen.
Jag vet inte om Metacritic är att det är folk som röstar eller om det är kritiker.
De har väl koll. 2 listor. Eller jag bara sett på datorspel, men det finns 2 spår där man kan få folkets röst och kritikers.
Okej. Jag tror att det är kritiker, annars känns det som ett konstigt brag. För att annars kan man lika gärna ta med Rotten Tomatoes i konversationen.
Den har väl också 2.
Har den? Ja, okej, fan då.
För samma.
Det jag gillade bäst med den här var den absoluta så här helt allomfattande produktionsdesignen av så här, den franska landsbygden, Paris, restaurangkök, precis i den här eran också som känns, som vi sa, sent 50-tal, tidigt 60-tal. Mm. Det finns liksom, jag vet inte, det bara känns som en hel allomfattande värld där ljuset är och färgskalorna är, de bara ligger... De ligger helt perfekt.
De är så varma. Alltså man blir så sugen på att åka till Paris. Jag gillar inte ens Frankrike. Jag gillar inte Paris. Och jag blir sugen på att åka dit.
Ja, precis.
Det är en bra... Då har man lyckats någonstans där Amelie från Montmartre misslyckades.
Eller lyckades.
Fatalt med mig.
Ja, absolut. Nej, men det är ju samma... Och den är ju inhemsk. Men den känns ju verkligen som en så här skamlös flört med något Frankrike som inte finns längre. Och sådär.
Ja.
Det är någonting med att med Pixar-filmer att... Det är en stor del av dem, att det ska vara trevligt att titta på.
Ja, verkligen.
Och det här är kanske... Jag skulle nog säga att det här är den trevligaste filmen rent visuellt av alla Pixar-filmer.
Jag gillar den också väldigt mycket. Jag kom på förresten vad du har för teknik. DNA kör de. Jag antar att man inte DNA-testar hår på 50-60-talet. Som de gör i den här.
Aha. Ja, precis.
Man skickar in 2 hårstrån.
Just det. Ja.
För att se vad som är släkt.
Just det.
Och då tänker man sig, aha... Finns det i den här världen?
Men jag tror att det är så man får säga att det är en värld. Inte att det är vår värld.
Men det är ganska lätt att köpa, tycker jag.
Ja, det är ju animerat från början, så det finns ju en distans redan där.
Då har de DNA-teknik, då har de också mobiltelefoner, men sådana syns inte till, va? Men däremot har de ganska moderna motorcyklar och sånt där. De har blandat lite.
Ja, de har blandat lite.
Kryddat med lite modernitet.
Precis. Men det är lustigt att... Alltså, det är ju begåvat att komma undan med det.
Verkligen.
För de har gjort det smakfullt ändå.
Ja.
Det är liksom, det skärs inte, för det kan du ju lätt göra. Men det är Pixar, precis, det ska vara trevligt att titta på. Jag ska bara lägga till det också, på tal om att ladda ner. Jag tror jag gjorde samma sak med Upp. Och så, du vet, man ser första 3 minuterna av Upp, alltså Upp, och jag bara sitter i tårar och bara, vad fan var det som hände? Du vet, de har sammanfattat ett helt livsöde.
Det blir nog coolaste grejerna de har gjort.
Det coolaste jag sett, om jag ska särplocka något som Pixar har gjort som är det bästa, då måste det vara de första 3 minuterna från Upp.
Ja, det är någon som den pratas det mycket om.
Ja, det är helt otroligt. Ja.
Det är väldigt starkt, men det är också lite grann att de har vågat göra grejer som kanske inte riktigt går hem hos barn, men de tänker att nej, men ja, fast vi måste få göra det här.
Ja.
För vi har också konstnärshjärtan.
Ja, men otroligt. Och man kan bli tårögd bara av att de får göra det. Alltså att det finns den... att de har den tillåtelsen.
Ja, det finns... för det är också coolt ju just med att man vet att vi kommer tappa några barn på detta, men vi kommer göra det ändå.
Ja.
För att det kommer bli så bra.
Ja. Det är så otroligt.
Det är sån här, är det Scorsese, sån här, alltså ibland måste de få göra en lite sämre så här film som inte går hem, men som de brinner för.
Ja, just det.
Och är man tillräckligt bra så har man rätt att göra det.
Just det.
Ja. då kan de inte säga något.
Ja, de har one for them and one for us and them.
Ja, exakt.
Så Pixar jobbar.
Ja. Ja. Pixar är också så världsbäst i att göra en barnfilm som vuxna kan uppskatta också. Så att det finns grejer som kanske Simpsons gjorde också på många sätt. Men barn vill verkligen gå och se den. Och vuxna kommer inte att säga emot.
Nej.
De kommer ju också uppskatta den.
Ja.
Men det känns också
det finns
som
grejer
att det
som flyger över barns huvud, men det är helt okej. Okay, för att det stör inte storyn för barnen.
Nej, och det är inte på barnens bekostnad heller. De behöver inte förstå det.
Exakt.
Det är så otroligt bra.
Det är mångbottnade. Det är väl det som Pixar gör allra bäst.
Ja.
Ska vi gå till frågan?
Jag tycker det.
Ja.
Mm. Ska vi börja med Ola?
Absolut. Det känns ju som att vi alla är väldigt positiva. Jag tycker absolut att den håller.
Mm.
Den är även som jag sa, tekniskt och visuellt så har den åldrats bra. Och det är en väldigt solid story. Den är liksom, alla såna här filmer är klyschiga någonstans med sina lyckliga slut och sens moral och följer sina drömmar och sådär. Men den här navigerar ändå rätt smakfullt i det. Den känns som en egen film liksom.
Mm.
Med egna vändningar och inte bara ett format där de briljerar med sitt hantverk, utan den kommer lite inifrån någon. Det är lite, alltså man kan inte prata om så här äkta så här auteur-feeling på det, för det är ju en stor industri, men det finns snäppet mer än i vissa andra. Så jag tycker absolut den håller.
Mm.
Erik Broström, håller den?
Ja, det gör den. Det här är inte min favorit. Jag tycker jättemycket om den.
Jag tycker vi ska prata om vad som är vår favorit sen. Men,
ja, det kan vi ju ha i vårt Patreon-snack. Ja. Jag såg den och jag har sett den några gånger. Den glider förbi lite nu. Och jag blir inte så här svept, alltså jag blir inte så här stormförtjust, men den är väldigt fin och slutet gillar jag och så. Och jag bara liksom markerar att jag trodde att jag skulle tycka den var ännu bättre.
Mm.
Men den håller absolut. Den är skitsnyggt gjord och den är bra castad med rösterna och allting. Och Peter O'Toole kanske gör sin livsroll som Anton Ego.
Jag tror att det kommer bli ihågkommen framförallt för Anton Ego.
Jag tror det. Ja, så ja.
Jag håller med, den håller definitivt. Jag var inte ens orolig egentligen när vi sa att vi skulle se den och man är sådär, åh jag gillar den här jättemycket, men frågan är, kommer jag gilla den ändå när det har gått 15 år? Och absolut, den skulle kunna ha gjorts igår och jag hade köpt hela filmen rakt av. Den känns, även om det har skett saker i animation de senaste 15 åren, så tycker jag att den här, Jag stördes inte alls, så den kändes inte daterad på något sätt. Kanske för att den är lite nostalgisk också.
Mm.
Den tjänar mycket på det.
Mm.
Men jag tror att den här kommer hålla i 20 år till. Och det är en solid story. Jag gillar verkligen Patton Oswalt. Jag gillar karaktärerna. Och men det är en sån där film som man skulle kunna se med sitt barn om 15 år.
Mm.
Och den hade hållit säkert lika bra, det är jag övertygad om.
Mm.
Den saknar lite gags liksom. Och så här riktigt roliga, nästan alla så här animerare ska ha ett roligt djur som gör roliga grejer. Mm. Och den har inte så mycket sånt, och det kan ju vara för att den inte bryr sig om det.
Mm. Nej.
Men den lever mer på sin story och sin miljö än på att de enskilda replikerna eller figurerna är så där festliga.
Ja.
Kanske den vuxnaste Pixar-filmen.
Ja, men man kan säga så här, den är ganska nedskalad. Mm. Och det låter ganska löjligt med tanke på att det handlar om en råtta som lagar mat. Men den är väldigt så ganska, ja men, jag vet inte, vettigt berättad. Det är inte så mycket fart och fläkt på det sättet. Allting är väldigt snyggt, även om det är en liten berg-dalbana där med vagnarna och så är den ändå ganska liksom, de vilar i Paris, så att det är lite så, det får vara lite så också.
Ja.
Lite lugnt och lite musik och fokus på matlagningen och, ja.
Den är härlig och vi rekommenderar den uppenbarligen varmt.
Ja.
Ja.
Och det 3-0, den håller, och nästa vecka, Erik?
En vampyrs bekännelse.
Hä?
Det är den Tom Cruise.
Ja. Tom Cruise och Brad Pitt?
Ja.
Oh. Wow.
Ja.
Det är lite orolig för.
Ja,
jag lite spännande. Jag minns ändå. Alltså det är något med hela upplägget jag gillar.
Det här är ett avsnitt som jag skulle vilja lyssna på av Holleren, tror jag. Det avsnittet.
Vill du säga varför?
Ja, för det finns så mycket i den filmen som jag tror att vi kan packa upp.
Okej.
Okay. När jag kom på det blev jag nästan lite fnissig av förtjusning av att vi ska titta på den.
Vet du vad jag vill att du gör?
Mm.
Jag vill att du skriver ner vad du tror att det kommer bli i håller inte av oss fyra.
Ja, en på varje eller? Eller alltså, nej, och vem av oss som tror att den kommer hålla?
Nej,
och inte hålla.
Bara vem, men så här, ställningen bara.
Ställningen.
Skriv ner det nu. Det är väl inte att du säger någonting.
Nej.
Men skriv ner det och så sparar vi det till nästa vecka och ser hur rätt du får.
Ja,
du får bara spekulera.
Ja,
det är bra. Då tar vi en vampyrs bekännelser nästa vecka. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Aurell. Vi hörs nästa vecka. Hej
då.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.